Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Såg du när de testade SpaceX förstegsraket Super Heavy nyligen, Viktor?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
Det är ju den liksom boosterraketen som ska hjälpa till att ta rymdfarkosten Starship till rymden och liksom till Mars och sånt där i framtiden i planen.
Men den verkar ju svintung.
Verkligen. Så de gjorde då ett test med liksom statisk tändning eller bränning av motorerna. Och det är 33 stycken motorer på den här. Men de lyckades få igång 31 stycken. Men det hade räckt till att ta Starship upp i omlopp. Så man anser att det var ett lyckat test.
Ja, kul.
Planen är att inom kort köra det första testet och flyga Starship något varv runt jorden i omlopp. Och det kan ske så tidigt som i mars. Så beroende på när det här avsnittet kommer så kan ju det ha skett. Halloj och välkomna till ett nytt avsnitt av Intergalaktiskt, en podcast om rymden som görs av ny teknik. Jag heter Bill Borå och med mig har jag Viktor Krylmark.
Hallå.
Har du gjort något kul på sistone?
Nej, det kan jag verkligen inte påstå att jag har. Har du det?
Nej, så jag tycker att vi går vidare direkt med dagens ämne.
Helt rätt.
Så idag ska vi prata om Jupiter, den största planeten i solsystemet. Det kommer bli lite bakgrundsfakta, lite mytologi och lite framtida forskning med rymdsonden JUICE som skjuts upp i april nu i år. Den kommer skjutas upp från franska Guyana och rymdbasen Kourou. Och till det får vi lite hjälp också av röster från ESA med Olivier Vitas och två svenska forskare från Institutet för rymdfysik, Jan-Erik Wahlund och Jan Bergman. Vad tänker du på när jag säger Jupiter, Viktor?
Nej, alltså jag tänker på, jag får fram en sån här rymdkarta, eller vad man ska kalla det framför, alltså där man har planeterna bredvid varandra. Mm. Det är väl typ det jag tänker på när jag hör Jupiter.
Ja, den är ju stor. Men tänker du något särskilt med den, eller är det bara att du ser liksom alla planeterna?
Ja, nej, bara alla planeterna. Jag minns inte riktigt hur Jupiter ser ut faktiskt.
Nej, men du kommer kanske få lite bättre koll då när vi kör det vi ska börja med. Lite snabba fakta om planeten. Så den första faktan är att det är den femte planeten från solen. Så när du har din då bild av planeterna, om vi går inifrån och ut, så har vi Merkurius, Venus, sen har vi Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Och sen, vem vet, planet 9 som vi har pratat om tidigare.
Just det.
Skulle kunna gömma sig någonstans.
Planet 9, den där minnesramsan, kan du den? Så man vet vilken ordning de ligger.
Jag har för mig att det fanns någon som gick typ så här: mamma vattnar jorden medans någonting. Men jag skickar gärna ett mejl om ni har en bra ramsa.
Gärna. Men femte från solen.
Exakt. Som fakta nummer två. Den största planeten i solsystemet. Om jorden var i storleksordningen vindruva så hade Jupiter varit lika stor som en basketboll. Den är 11 gånger bredare än jorden.
Det är rejält alltså.
Så den är ju gigantisk. Det är en gasjätte.
Precis, man kan ju tänka så här, om man tänker då jorden, att liksom flyga till andra sidan jorden tar ju jättelång tid. Man kan bara tänka sig hur lång resa det skulle vara om man skulle resa runt halva Jupiter då istället.
Fakta 3. Korta dagar, långa år. Jupiter roterar snabbt. Det tar 10 timmar för planeten att snurra runt sin egen axel. Men den har en långsammare bana runt solen. Delvis då för att den är ju längre bort. Det tar hela 12 jordår för Jupiter att ta ett varv runt solen. Fakta 4. Som jag sa, planeten är en gasjätte. Och dess atmosfär består till största del av väte och helium. Om man tittar på den så ser den randig ut. Och det är moln av ammoniak och vatten som rör sig i atmosfären. Och sen, liksom den är randig, lite så här beige, orange, gulaktig. Så ränder, och så finns det en stor röd fläck. Och den röda fläcken är då en jättestor storm som har härjat på planeten i hundratals år.
Så pass stor storm att den liksom syns från jättelånga avstånd.
Du kan tänka dig en sån här väderkarta när man ser att det kommer typ en orkan eller något liksom. Så här klassisk sån, men den är liksom över en stor del av planeten. Alltså, då den rör sig då där. Den är verkligen stor, och så finns det ju mindre stormar här och där liksom. Sista faktan, nummer 5. Planeten har 92 bekräftade månar. Så lite fler än jorden.
Ja, verkligen. Då är det ju inte något speciellt med månen längre om man har 92 stycken.
92 stycken, det är flest i solsystemet. Näst på tur är Saturnus med 83.
Om man hade jobbat på så här, turistbyrå på Jupiter så hade man pitchat de här månarna, de otroliga nätterna, när man kan se 92 månar.
Exakt, man behöver inte heller vänta då, men en månad som på jorden för att se liksom månens olika faser, utan du har säkert någon av månaderna är säkert i fullmåne, halvmåne, de andra faserna som jag inte kan.
Just det.
Varje dag liksom, eller varje natt.
Någon som bara är som en liten skärva också. Jag köper det. Det där vill man ju se.
Yes, men vi kan ta en lite bakgrundsfakta mer och lite historia. Gå längre bak i tiden och sen jobba oss fram tills idag. Och så kör vi lite forskning sen. Jupiter, det är en av de planeter som vi också kan se med blotta ögat. Och därför har den varit känd väldigt länge. Vet du hur de antika astronomerna kunde urskilja planeter från stjärnor? För om man bara går ut och kollar en natt så ser det ju ganska liksom likt ut. En planet lyser ju ungefär som en stjärna. Eller ser ut att göra det.
Det kanske var de var placerade eller något?
Det har att göra med hur de rör sig över tid då. För planeternas banor från jordens sätt är väldigt avancerade och de rör sig liksom komplicerade mönster. Medan stjärnorna ser mer ut att vara stationära. Så därför har man ju också tänkt sig den här, liksom, det finns ju teorier om att det har varit någon sorts dom där, eller så här, halvsfär, där stjärnorna bara har varit liksom fastsatta. Medan planeterna då rör sig runt omkring. Så på så sätt har man kunnat urskilja planeter från stjärnor. Även förr i tiden, liksom, innan man faktiskt kunde se att det inte var stjärnor. Och det är 5 planeter som syns utan teleskop. Och det är Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus.
Mm. Visste du inte att man kunde se det?
Nej, om det är bara att gå ut och kika så kan man liksom, ja, men om man har en så här stjärnapp så kan man oftast, så är det ju liksom de här väldigt starkt lysande prickarna. Eller i alla fall Venus brukar ju lysa starkt. Och Jupiter också. Så man kan få en ganska liksom, förstår det ganska bra utifrån det. Och jag tycker mig att så här, när man kollar mot Mars, att den har en liten rödaktigare ton än de flesta stjärnor.
Det där måste jag ju kolla upp.
Lite mytologi. Romarriket. Jupiter var en gud. Kan du gissa vilken gud Jupiter var?
Gasguden. Det finns ingen gasgud, men
ja, det är en schysst gissning.
Ja.
Nej, det var lite som grekernas Zeus. Han var liksom gudarnas konung.
Ja.
Och det här är ju liksom ganska rimligt om man tänker sig att planeterna var gudar, den största då, starkaste. Hans hustru var Juno och tillsammans hade de barnen Mars och Vulcanus. Mm. Tycker det är synd att vi inte har en planet som heter Vulcanus.
Det är... ja, kanske blir planet 9 som blir Vulcanus.
Yes. Vi lämnar Romarriket, tar ett hopp framåt i tiden. 1610. Då uppfinner den italienska astronomen, fysikern och ingenjören Galileo Galilei en sorts kikare. Han ska ha inspirerats av Hans Lippershey's spionglas som då skulle kunna förstora saker på avstånd och tyckte att det här var en häftig idé, och då konstruerade han en kikare som kunde förstora något 33 gånger. Och det låter ju ganska lite med dagens mått mätt. Man kan ju liksom göra jätteförstoringar med de här teleskopen, men då var det ju helt revolutionärt. Och den här kikaren då vände han ju då bland annat mot rymden och himlen, och han såg planeter. Han såg Jupiter och fyra av de största månarna, de galileiska månarna Io, Europa, Ganymedes och Callisto.
Häftigt.
Och det här kan man ju göra själv om man har ett tillräckligt bra teleskop.
Det räcker ju om det bara är 33 gånger, uppenbarligen.
Exakt. Då letar du fram Jupiter. Och sen, ja, du behöver ett ganska bra stativ skulle jag säga. Det är ju svårt att hålla en mobilkamera som zoomar lite bara stabil om du försöker ta en bild. Men om du då ska kolla på en planet så är det väl bra att ha ett stativ.
Ja.
Men då kan du se de här fyra månaderna, eller naturliga satelliterna som rör sig runt Jupiter då. Det är ganska häftigt. Vi hoppar framåt ännu lite till. Några hundra år sådär. 1973. Rymdfarkosten Pioneer 10 blir den första farkost som flyger förbi Jupiter. Fyra år efter första månlandningen. Man måste ändå ha hållit på ganska mycket där. Alltså, för Pioneer 10, det tyder på att det var 9 stycken innan.
Ja,
hade de andra uppdrag, vad gjorde de?
Ja, det har man inte koll på.
Efter det, 79, då åkte Voyager-sonderna förbi. Då upptäckte man att Jupiter också har ringar. Det är inget man tänker på liksom när man bara ser planeten på de här bilderna som vi pratade om. Där tänker man att Saturnus har de här jättestora ringarna.
Mm.
Men ja, Jupiter har också liksom mindre ringar då som har upptäckts. Man såg också ännu fler månar då, 79. Och man märkte att Io, den galileiska månen närmast Jupiter, är väldigt vulkaniskt aktiv. Sen hände lite fler saker. Och sen kom en rymdsond som passande nog hette Galileo, som blev den första i omlopp kring planeten mellan 95 och 2003.
Just det, men den känner man ju igen.
Ja, exakt vad de har gjort och så, det är alltid svårt att sammanfatta forskning av sådana här rymdsonder, för att när man tar sig till Jupiter, det är liksom, det är långt bort, det är jobbigt att åka dit, man gör så mycket, det är så svårt att föreställa sig liksom den mängd forskning som finns från de här olika rymdprogrammen, så jag tänker inte ens försöka.
Nej.
Jag har inte heller läst om det. Men ja, den senaste farkosten som tog sig dit är NASAs Juno, och Juno var ju Jupiters fru i romersk mytologi, så
just det,
passande namn även där. Den sonden kom fram 2016 och den har varit i en polarbana kring planeten och har avslutat sitt huvuduppdrag och har efter det gett sig in på liksom förbiflygningar av de här galileiska månarna. Och det här har dels varit för att göra ny forskning, men också dels för att kunna ge ny information till lite kommande uppdrag. Och ett av dem är Europas och även Sveriges största rymdforskningsäventyr hittills. Och det heter JUICE.
Mm. Aktuellt ju.
Det är väldigt aktuellt. De har i februari flugit rymdsonden från Frankrike och Airbus-fabriken i Toulouse till rymdbasen i franska Guyana som ligger i Sydamerika. Och därifrån kommer man skjuta upp då JUICE med hjälp av en Ariane 5-raket. Mm. Det sista ESA-uppdraget också med en sån raket. Den raketen kommer ersättas med Ariane 6 sen. Och det tror jag man ska göra redan i år. Börja testa dem, va?
Det låter bekant. Vi hade ju ganska nyligen en artikel om, jag kommer inte ihåg exakt rubriken, men det var typ årets fetaste raketuppskjutningar. Och där nämns den. Så att det måste ju vara i år då.
Ja, exakt. Och det har varit snack om att jag ska få åka ner till den raketfabriken. Så förhoppningsvis så kan det komma ett ett avsnitt om det inifrån raketfabriken. Men det får vi se lite om det blir av.
Ja, spännande.
Men om vi återgår till Jupiter och Juice då, så om man tänker så här, Jupiter, det är inte en jättevänlig miljö för liv. Det är inte en plats som är beboelig, om man tänker liksom liv som vi känner till det. Men man har via tidigare rymdsonder och forskning kunnat förstå att det finns, eller troligtvis finns, väldigt stora oceaner av flytande vatten på de galileiska månarna. I alla fall på 2, kanske 3 av dem. Och det är den frågan som då, liksom, finns det liv där? Eller finns det förhållanden där liv kan frodas? Den har blivit ganska då hypad och omdiskuterad. Och det har även smugit sig in i populärkulturen.
Well, no, it makes perfect sense. But I was in third grade, everybody told me I was crazy. But I knew our teacher had to be from like Venus or something like that.
Ms. Edelson, Jupiter actually. Well, one of the moons.
Ja, det här var ju från Men in Black, när Will Smiths karaktär får liksom se vilka utomjordingar som övervakas då av den här hemliga organisationen för första gången. Mm. Så är hans gamla lågstadielärare där.
Just det.
Vad tycker du om de filmerna överlag?
Alltså det är inga favoriter. Visst är det i den filmen de har en sån här typ som en penna som de tar upp och så bara wipar om deras minnen.
Mm, exakt. Men i alla fall så man förväntas ju inte den sortens liv. Alltså faktiska utomjordingar, eller vad är en utomjording? Det man förväntar sig, eller det man hoppas på kanske, är väl snarare att kunna se att de här oceanerna skulle kunna då ha rätt förhållanden så att någon sorts organiska molekyler eller, vem vet, mikroorganismer skulle kunna uppstå. Men vi kan gå in lite mer på de här galileiska månarna. Så vi har ju då Io, Europa, Ganymedes och Callisto. Io, den är närmst Jupiter. Jupiter, jättestor. Så den har ju då ett väldigt starkt gravitationsfält runt sig. Så den här månen som är väldigt nära påverkas väldigt, väldigt starkt. Och det gör också att den är väldigt geologiskt aktiv. Mm. Så det är liksom rörelse. Man kan tänka sig att den liksom i sin bana på något sätt trycks ihop lite så här. Från att vara en sfär till lite rugbyboll och lite fram och tillbaka.
Mm.
Och den har också väldigt, väldigt många aktiva vulkaner. Det är den mest vulkaniskt aktiva himlakroppen i solsystemet som vi känner till.
Låter som att det drager den.
Exakt. Den andra månen kallas Europa. Och det är en istäckt måne med ett stort hav under isen. Strålningsmiljön kring Europa är väldigt kraftig. Det är den runt Io och även runt de andra månarna också. Men Jupiter har ett så starkt magnetfält som fångar in liksom partiklar och accelererar de här partiklarna längs de magnetiska fältlinjerna som gör att det liksom är väldigt mycket strålning där kring. Och det här gör att om man skickar dit en rymdfarkost så blir den väldigt utsatt för strålning. Och det är ett problem liksom när vi har mycket känslig och...
Ja, men utrustningen.
Exakt. Man har teknik som ska samla in data om det liksom då prickar en väldigt accelererad partikel, typ en jon eller något sånt, så kan det liksom förstöra utrustning. Så det är väldigt problematiskt att vara nära de här månaderna. Och Juice kommer av den här anledningen inte att undersöka Io som ligger närmast. Där är det väldigt hög strålning. Europa, som ligger ett steg längre ut, kommer flygas förbi några gånger, men inte jättemånga. Efter Europa kommer Ganymedes. Det är den absolut största månen i solsystemet. Den är större än planeten Merkurius.
Mm.
Och har ett eget magnetfält. Så den, på ett sätt så är ju det lite som en planet. Bara det att dess stjärna är Jupiter. Den är också täckt av is. Och man tror att den har ett hav under sig. Sist är Callisto. En utsnyggt namn. Längst bort av de galileiska månarna. Och mest lik vår egen måne. i det att den tros vara geologiskt död. Alltså det händer inte jättemycket. Den är dock isig och det skulle kunna gömma sig ett hav även där under isen. Så det är liksom inte, våran måne har ju inte liksom is och hav.
Nej, våran är ju sten.
Exakt.
Men ingen av de här månarna låter så nice. Alltså det, man får välja på vulkaner eller jättemycket strålning och is.
Det är inte de här jättehärliga förhållandena för liv som man tänker sig. Att man blir liksom så här exalterad på att åka dit. Jag hörde på en lång radiointervju med någon NASA-forskare som sa att när man började förstå att det var is där och kanske hav, att här, men då sa han att om några hundra år då åker vi dit på skidsemester. Liksom. Men det känns ganska långt bort ändå.
Ja.
Men vi vet egentligen inte jättemycket om de här. Och därför ska vi skicka dit JUICE, som står för Jupiter Icy Moon Explorer.
Ja, det låter väl vettigt att vi skickar dit den först.
Exakt hur man fått ut JUICE av Jupiter Icy Moon Explorer, som borde bli GME. Men ja, man gör ju om lite och väljer vad som är versal och gemen när man gör sina förkortningar.
Ja.
Men den rymdsonden ska i alla fall undersöka Europa, Ganymedes och Callisto. Och Olivier Vitas är vetenskaplig ledare på ESA för det här projektet. Och han sa följande till mig om projektet.
Yeah, so it's a very exciting mission for ESA and Europe. It's a big mission, one of our biggest missions. So and we don't go to Jupiter every year, of course. When we do a mission to Jupiter, we do the maximum. And the main idea is that we want to explore the icy moons of Jupiter, so Europa, Callisto, and Ganymede. For the simple reason is that we have good reasons to believe that there is a lot of liquid ocean inside those moons.
Mm-hmm.
And there is always the big question, I mean, in the scientific community, but also for everybody, can we find life?
Yeah.
Somewhere else beyond Earth, in the solar system or in the exoplanet system.
Man blir glad för hans skull på något sätt. Han pratar om det inte varje gång de åker till Jupiter.
Nej, exakt. Jag tror att han är väldigt exalterad. Han var otroligt glad när vi pratade och jätte, liksom, ja, men taggad på att det här nu ska bli av. De har hållit på med det här väldigt länge och liksom byggt på den här rymdsonden och så. Och det är ju ett väldigt stort rymduppdrag då. Och det är inte så konstigt för att, ja men, lägger man pengarna på att skjuta upp en rymdsond för att den ska ta sig hela vägen, så är det lika bra att, som man säger, do the maximum.
Precis.
Så, som man säger, som vi också har pratat om, vatten verkar finnas och liv behöver vatten, vad vi vet. Man får se om det gömmer sig något sorts mikroskopiskt där, eller om det finns då tillräckligt gynnsamma förhållanden för det under isen. Som jag sa så skjuts JUICE upp från Kourou i Franska Guyana i mitten av april. Och resan till Jupiter och månarna, den tar hela 8 år. Så vi kommer inte få några resultat liksom, ja men, under året eller nästa år eller så, utan det kommer ju dröja lång tid.
Hur blir det då med, skickar den tillbaka data eller måste den liksom komma tillbaka?
Nej, så när den väl är där så har den ju liksom då radiosändare för att skicka data till oss, och den datan kommer skickas tillbaka. Jag tror att det var så här att det är, den samlar in data med 10 olika instrument, 16 timmar om dygnet, och sen 8 timmar skickas det tillbaka data. Så det, dygnet är lite uppdelat. Men vissa av instrumenten kommer samla in kontinuerlig data, för att det är så liksom deras forskning fungerar. Mm. Men det är lite olika. Så den kommer ju vara där borta och skicka då tillbaka data i form av liksom radiovågor eller så.
Mm.
Men för att den fysiskt ska kunna ta sig dit, så på grund av att man skjuter upp den med en Ariane 5-raket, så kan man inte få en så här jättestark skjuts. Utan man behöver då förbi flygningar, förbi både Venus och jorden, för att liksom, så här gravitationsslingor, eller vad det kallas på svenska, för att då få upp farten för att kunna ta sig hela vägen bort.
Och får jag hoppas att, att den kommer kunna upptäcka alla tecken på liv då. Du skrev en artikel här om våra rovers på Mars som inte kan se alla de här tecknen utan det måste liksom skicka tillbaka jord till jorden så att vi kan analysera det här.
Det som kommer hända är ju mest att man kommer försöka se, ja men det är olika instrument då på det här sonden. Några för att ta bilder och ta liksom topografiska mätningar och sen några för att liksom undersöka de elektromagnetiska fälten. Vi kommer komma in lite på dem för de är svenskbyggda eller i alla fall svenskledda. Men man kanske inte kommer kunna säga att liksom, ja, det finns mikroskopiska organismer. Man kanske kommer kunna säga att haven är så pass salta eller så pass osalta att liv kan eller inte kan uppstå. Så vi kanske ändå inte får något direkt svar, utan det är först kanske vid nästa uppdrag då man åker dit och landar som man kan ta sådana prover. Men ja, som du säger, så även om det finns så måste man ju också ha lite tur med att man dels letar på exakt rätt ställe, om det inte är väldigt utbrett på en himlakropp, och så måste man ju ha sensorer som finns där på den här roboten som är tillräckligt bra för att kunna läsa ut att det faktiskt finns.
Ja, precis.
När sonden väl är framme så kommer den då undersöka de här 3 månaderna under ett gäng förbiflygningar. Den kommer sen att lägga sig omlopp kring Ganymedes, den största månen, och sen krascha in i den 2035, tror jag det var. Och just Ganymedes är lite extra intressant då den har ett eget magnetfält också. Så här sa Olivier.
We have Ganymede, so that's very very special body. So at Ganymede we have a big moon. We have the subsurface ocean. Kind of activity, or there have been some activities in terms of geological activity in the last billion years, so it's not a dead moon, and we have a magnetic field. So that's why Ganymede was a very interesting target for us. And we could go there because of the less radiation environment, less hostile environment.
So, okay, so if we have a magnetic field, we have some sort of magnetosphere, I guess, which could then protect against some cosmic radiation. And who knows?
Yeah. Exactly. We need to check. It's not a magnetic field like on Earth. Huh? It's not very big, but it's there. So it's very interesting to study the how this magnetic field could protect, or how this small magnetosphere interact with the big magnetic field of Jupiter, the radiation environment, the liquid water inside. So yeah, we need to study that in detail, and it's quite fascinating, I think.
Hängde du med?
Ja, hyfsat.
Nej, men så det är i alla fall så här då att det är inte lika stark och skadlig strålning som i Europa. Det är bra. Det finns geologisk aktivitet, det finns antagligen ett hav. Och så finns det här magnetfältet då som kan skydda månen lite från den strålning som finns. Så ett magnetfält, till exempel det som vi har på jorden, när det kommer partiklar i solvinden så fångas ju det upp i magnetosfären. Och kan då inte typ slå bort atmosfären eller skada oss här nere. Utan det liksom, vi har som en skyddande sfär som inte är riktigt sfärformad, utan den får ju en konstig form då av att solvinden liksom blåser på den. Och det blir lite samma här. Och sen så är det också intressant hur den här magnetosfären då sammankopplas med Jupiters magnetfält. Om man tänker sig en väldigt stark magnet och en lite mindre magnet, så liksom kommer de samspela på något sätt.
Mm.
Och det vill ju forskarna veta. Yes. Så hur ska JUICE undersöka allt det här? De har byggt 10 vetenskapliga instrumentpaket som har liksom, det är globalt samarbete. Det har varit byggen i Europa, det har varit byggen liksom i USA, lite här och där. Väldigt mycket intresse för det här, självklart. För som man sa, vi åker inte till Jupiter varje dag.
Nej, precis. Det låter som ett prestigeprojekt.
Och det är faktiskt väldigt mycket svenska inslag i många instrument.
Mm.
2 av dem är helt svenskledda. Och det är de som heter RPWI och PEP. Så en femtedel av alla instrumentpaket då på den här jättesonden, eller det här jätteprojektet, är liksom ledda från Sverige. Så om det skiter sig så kommer det vara lite pinsamt.
Men det tänker vi att det inte kommer göra.
Det tror jag inte att det kommer göra. Det brukar gå bra, och ja, men vad jag har hört från de som har lett de här projekten så har det varit ett otroligt jobb från Institutet för rymdfysik, som har då liksom ansvarat för det här via både IRF Kiruna som har ansvarat för PEP och IRF Uppsala som har styrt RPVI. Så låt oss gå in på de här lite. RPWI står för Radio and Plasma Wave Investigation. Och som namnet låter så ska de undersöka elektromagnetiska fält kring månarna och Jupiter. Så till exempel då hur Ganymedes magnetfält samspelar med Jupiters. De har jättemånga olika instrument. En magnetometer, 4 så kallade Langmuir-sonder. Jag fick förklaringen att det är lite som väderstationer för elektriskt laddad gas eller plasma.
Okay.
De här sitter liksom på långa bommar, och ser det som klot som sitter på de här. Och så är de utspända i en tredimensionell liksom, struktur. Och då kan de mäta elektriska fältet i 3D på något sätt. Och också liksom, ge information lite om hur elektriskt laddad själva rymdsonden är. För så fort någonting åker ut i rymden så får den elektrisk laddning också. Och sånt påverkar liksom allting i närheten. Om du är elektriskt laddad och typ nuddar ett metallföremål kan du få en stöt. Typ om du har gått på en sån här helteknisk matta. Ja, jag tänker mig att det blir lite samma. Du är en rymdfarkost och kommer ut i rymden. Du blir elektriskt laddad. Om någonting är nära dig så kommer du påverka det. Så man behöver veta hur laddad du är.
Kul vad mycket du måste tänka på när de tar fram allt här.
Det är ju jättemycket, och det är liksom tester på tester, och ja, det måste vara väldigt slitigt att jobba med det här. Men väldigt kul också, tror jag. Det finns jättefina videos när man kan se liksom hur de här bommarna fälls ut, för de skjuts upp liksom invecklade då, och så måste de vecklas ut när de är i rymden, och det ser också väldigt kul ut rent så här mekaniskt. Men sånt är också alltid lite nojigt. Så även om då uppskjutning är bra, så måste det ju fällas ut i rymden. Typ solpaneler ska fällas ut, de här bommarna, antenner. Allt är lite jobbigt.
Ja.
Vetenskaplig ledare för RPWI är Jan-Erik Wahlund, och teknisk ansvarig är Jan Bergman. Båda är från IRF Uppsala. Och så här sa de om de vetenskapliga målen för RPVI.
Men sen har vi då vetenskapliga målsättningar med alla våra mätningar. Och det är ju då väldigt mycket. Men om vi tar några höjdpunkter, så är det att oceanerna under isarna på de här månaderna, de är elektriska.
Okay.
Det är salta hav, så de elektrolyter kan man säga. Och då går det elektriska strömmar när den strömmar. Och det där ger ett magnetfält som sen utbreder sig utåt i omgivningen. Och ger en faktiskt vad vi kallar en Alfvénvågstörning. Som går ut i bana. Och där finns vi med JOSE och våra mätningar. Och då kan vi se den här störningen. Och genom att mäta den här störningen på mycket låga frekvenser är det då kan vi bestämma, för det första att upptäcka att det finns hav under och hur djupt ner de ligger lite. Men framförallt så mäter vi konduktiviteten på de här haven och hur de strömmar.
Det som är intressant just med konduktiviteten, den elektriska konduktiviteten, det är att den är ju proportionell mot salthalten. Så man kan få en fingervisning om man har salta hav eller mindre salta hav. Mm. Och det i sin tur kan ju också ge en liten hint om det finns möjlighet för beboelighet.
I början hörde vi John och Erik, och i slutet när jag också tog anteckningar så kommer Jan Bergman in. Så förhoppningsvis så hörs det lite vad han säger. Tycker du att det låter rimligt det här med salthalten?
Ja, det är precis, men det var väl det han sa. Det ger en fingervisning om ifall det är beboeliga hav eller inte.
Exakt. Man kan ju bara tänka typ, men på jorden, döda havet. Det är väl det saltaste.
Ja.
Och det heter ju Döda havet. Så lite salt är väl bara bra, men
ja.
Inte för mycket.
Nej, precis.
Så de kommer göra såna här magnetfältsmätningar också, och lite andra coola saker. Bland annat så kommer de försöka mäta hur tjocka isarna på månarna är. Men kring Jupiter så är det ju som sagt en väldigt tuff strålningsmiljö. Och det finns plasma, elektriskt laddad gas där. Och de här partiklarna rör sig då runt i magnetfälten. Och man vill ha lite koll på de här partiklarna. Och det kommer det här andra svenskledda instrumentet PEP, eller Particle Environment Package, som letts av Stas Barabas vid IRF Kiruna, göra. De ska då mäta de här partiklarna. Så de kommer mäta neutral gas, plasma, joner, elektroner, energirika neutrala atomer och partiklar med väldigt höga energier, som kallas relativistiska partiklar. Och deras huvudmål är bland annat att förstå hur magnetosfären fungerar kring Jupiter. Så det här påverkar liksom, de här instrumenten kommer samspela ganska mycket. För elektromagnetiska fält och hur partiklar rör sig i dem, det hänger ihop på väldigt många nivåer. Och PEP till exempel behöver informationen om hur laddat rymdsonden är, och RPWI behöver information om vilka partiklar som är var. Så det blir ett schysst liksom, samarbete mellan de svenska instrumenten, men också mellan de övriga. Så jag tänkte att nu har vi gått igenom det mesta. Vi kan avsluta med ett sista citat, tänkte jag. Och det är en sak som man alltid behöver tänka på med rymdfarkoster. Och som man även på jorden kanske tänkt ganska mycket på. I alla fall i Sverige under det senaste året. Och det är strömförbrukning. Har du fått ditt elstöden?
Nej, inte vad jag vet. Och jag har väl egentligen jag har ganska låg förbrukning. Så att jag tror inte det är så många kronor det handlar om.
Nej, jag fattar. Ja, men då har du i alla fall lyckats göra det som man också gjort då på Juice. Dragit ner strömförbrukningen.
Ja, precis. Ja, men faktiskt.
Har du också, som rymdsonden, nästan 100 kvadratmeter med solpaneler?
Nej, det har jag inte. Men det hade varit fint ifall föreningen som jag bor i, ifall de köpte in det. Alltså, alla hus borde ha solpaneler.
Ja, varför inte? Mm. I alla fall så är de här liksom, behövs väldigt mycket för att kunna få någon sorts energi när man är där borta. Och man behöver väldigt mycket mer på en rymdsond som är längre bort från solen. För att solljuset som når fram, det är mindre helt enkelt. Så här sa Jan-Erik och Jan om det här.
Solkonstanten här vid jorden, den är ungefär 1400 watt per kvadratmeter.
Ja.
Ute i Jupiter-systemet, 45 watt per kvadratmeter.
Ja, det är 25 gånger mindre.
Men så det går ju med avståndet.
Ja. Så att vårt instrument drar ju normalt typ 14 watt. Men ibland när vi kör riktiga burstmoder, då kör vi upp till lite över 20 watt. Och det är ju ingenting. Glödlampa är ju mera.
Ja, men då fattar man ju varför man behöver så mycket solceller. Eller solpaneler.
Exakt. Och det tycker jag är kul, som man säger, att så här, men en gammal glödlampa drar ju mer än ett avancerat instrument som vi skickar till Jupiter. Ja. Det är liksom löjligt. Och faktiskt otroligt häftigt hur man kan få till det. Och hur man kommer kunna få ut så mycket resultat. Även fast det liksom känns som att det är mindre strömförbrukning än hos en glödlampa.
Ja, nej, det är coolt.
Som absolut sista grej ska jag bara nämna att NASA också ska skicka upp en till sond till Jupiter. Europa Clipper heter den. Den sköts upp först nästa år, men den når Jupiter innan Juice, där den sköts upp med en större raket. Den ska fokusera på månen Europa och kommer därför vara lite mer strålningstålig. Men förhoppningen är att liksom, data från JUICE och Europa Clipper ska kunna tillsammans liksom ge en väldigt bra bild av det här komplexa planetsystemet. Ja, det blev ett ganska långt avsnitt om Jupiter här.
Nu har man ju stenkoll på vad som är på gång med Jupiter. Och våra resultat kommer, den är framme först om 8 år.
JUICE. Exakt, exakt. Så det dröjer väl ett tag. Men förhoppningsvis så blir det lite forskning på vägen dit också. Man kommer ju dels behöva kalibrera instrumenten och man kommer nog kunna göra lite schyssta mätningar mellan Mars och Jupiter på vägen ut och sådär, i mäta solvinden lite eller sådana grejer. Så
lite schyssta mätningar låter bra.
Exakt, vi kan underhålla oss under tiden.
Ja, perfekt.
Yes, men det blir allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat, och ni får gärna prenumerera på Intergalaktiskt, så hörs vi nästa gång.
Hej då!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.